Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är ronden, avsnitt 71. Vi är tillbaka efter en liten paus här en månad. Christian Ung heter jag.
Anders Tärnhag.
Marit Almin.
Välkomna, ner i källaren i höstmörkret.
Ja, jag tycker det känns skönt att sitta på din blåa ryamatta igen.
Ja.
Det är mycket blått här nere, har vi sagt det någon gång?
Nej.
Du är blå skjorta, jeans och blå hörlurar och mattor och sådär.
Marit är svart dagen till ära. Du brukar inte ha så svart.
Jo, det brukar. Det är så tråkigt. Ja.
Ja, men hörni, vi har tagit lite paus, men det var det. Vi har haft mycket att göra.
Mm. Det är svårt att få upp tre personers agendor helt enkelt.
Ja.
Det är inte alltid vi får till det.
Och vi beklagar, det har varit en del kommentarer kring det där. Men ja, vi är back. Jag har varit väldigt förkyld här några veckor. Så jag hostar på nätterna. Ska jag börja ta en antibiotikakur nu?
Nej. Det ska du inte, Christian. Och tack för att du ledde in mig på ämnet antibiotika.
Okej.
Det har ju sex pratat om flera gånger förut. Men om jag får börja lite grann. Jag har precis läst en bok.
Mm.
Martin Blaser, en amerikansk professor i 70-årsåldern från New York. Som är här i veckan på ett KI-seminarium.
Mm. Vad heter boken?
Den är översatt till svenska och heter på svenska Maktlös medicin. Handlar då om antibiotika.
Från förlaget Fri Tanke. Det är väldigt snygg. Vi har fått varsitt ex. Du är den enda som har blivit läsaren hittills. Men vi kanske återkommer, jag och Marit.
Ja.
Vad är det? Det, är slags, det ser ut som en hostmedicinflaska på
omslaget.
Mm. Stilren.
Mm. Han är ju framförallt en mikrobiota-gubbe. Eller vad man ska säga.
Vad är mikrobiota?
Ja, men alltså, det har ju blivit ett stort forskningsfält. Det här med kroppens normalflora. Mm. Och framförallt finns ju den då i tarmen. Det finns ju liksom hur mycket mikroorganismer som helst. Olika typer av bakterier framförallt.
Det är mitt favoritämne. Det kommer igen hela tiden. Bajstransplantation.
Ja.
Det ingår väl i liksom mikrobiota?
Ja, absolut. Nej, men det är superintressant. Men den här boken är bra på många sätt. Men dels handlar den ju då liksom om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Ungefär som vi normalt pratar om det. Mm. Och där kan det ju vara värt att tänka på att det är en väldig skillnad mellan USA och Europa, framförallt Sverige. Där man i USA använder kanske tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör.
Har man tre gånger så mycket resistensutveckling då också?
Nej, men de har ju mycket mer resistens. Mm. Det har de absolut.
Men vad då är det just en skillnad mellan Europa och USA? Eller nej, inte men Sverige liksom?
Om man jämför
nu
med Sverige.
Nu tror jag återigen att vi alltid är bäst. Nej, men det är ju mycket bättre än många europeiska länder
absolut.
Också.
Jo, absolut. Men det finns ju andra länder i Europa som är väldigt bra. Holland till exempel.
Okej. Okay.
Men jämfört med Sverige så är ungefär tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör. Och väldigt mycket antibiotika till djur. Alltså livsmedelsproduktion.
Mm. Ah, okay.
Och det är förbjudet i EU sedan flera år tillbaka. Och i Sverige sedan 80-talet någon gång tror jag.
Mm.
Där har ju antibiotika en väldigt intressant effekt egentligen. För det är ju inte som man kanske först tror, att man ger antibiotika i foder därför att då liksom
blir, får kossorna friskare.
Nej, men får... då får de inga infektioner om de står trångt, och alltså kan man packa fler djur på mindre yta. Mm. Så har jag alltid tänkt att man använder antibiotika i djurproduktion. Mm. Nej, det är mer att det i sig är en tillväxtstimulerare.
Aha.
Alltså man använder anabola eller vadå?
Nej, men ja, det har den effekten liksom. Så att om du blandar lite antibiotika i djurfoder, alltså det är mycket lägre koncentrationer än vad du behöver för att bota infektioner. Mm. Då är det liksom, du behöver inte ge lika mycket foder. Och de
snacka
går ändå
om
upp i vikt.
Att det verkligen då gynnar resistens om man ger dessutom ja. I sub... terapeutiska
doser,
eller hur?
Ja, jo, men så är det.
Men vad spännande, det är bara någon slags bieffekt man har noterat av antibiotika. Precis, finns det inte några andra anabola saker de kan stoppa i djuren?
Nej, men det kanske är förbjudet vid anabola sterilt djur. Ja, det men, borde det vara. Men,
ja. Okej, men vad spännande, jag har ingen aning om
nej,
att det var den
primära
effekten.
Nej, och det här leder ju lite grann in på liksom mikrobiotan. För det, på något sätt har ju det har ju effekter på bakterierna i djurens tarm. Ja. På ett annat sätt så gör det då att de med mindre foder ändå går liksom upp i slaktvikt liksom.
Ja.
Och samma sak...
Men jag blir ändå lite förvånad, för jag hade tänkt mig precis tvärtom. Jag hade tänkt att om man ger antibiotika så slår man ut lite av normalfloran i tarmen. Mm. Och då liksom rubbas absorptionsförmågan i tarmen. Så snarare att man skulle liksom bli malnutrerad och eventuellt... Förstår vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men studierna pekar åt andra hållet. Att man får ju liksom en mer ensidig... tarmflora. Man tappar ju liksom diversitet bland mikroorganismerna. Och det kommer ju sådana signaler också på människa att fetma börjar bli kopplat till vad man har för typ av tarmflora. Ja. Så man kan ju påverka mikrobiotan i tarmen och efter det antingen gå upp i vikt eller gå ner i vikt liksom. Och det är ganska väl visat i musmodell, men det börjar ju också finnas nu exempel där man gjort fästestransplantationer alltså för att bota Clostridium difficile, och sen så har patienten som bieffekt gått ner i vikt och kanske blivit av med typ 2-diabetes och sådär.
Mm.
Och han är då inne på att andra sjukdomar än fetma och diabetes kanske är kopplat till liksom mikrobiotan. Han är inne på celiaki, han pratar om autism och liksom där, va?
Alltså glutenintolerans. Mm.
Ja, och inte vet jag, det kanske finns någonting där. Det är väl liksom lite liksom tidigt. Men det finns liksom signaler lite grann.
Mm.
Och han har ju ett väldigt långt perspektiv. Där han menar på att människan som art har funnits i... Vadå?
Ingen aning. Miljarder år?
Nej, men kanske 10 000-tals år.
Jaha, är det så? Okej. Okay. Länge.
Länge.
Vänta, Wikipedia. Ah, okay.
Nej, vi håller inte på att pausa för Wikipedia.
Nej, okej. Okay. Länge.
Ja. Länge kan vi säga.
Ja.
Ja. Och medan antibiotika har ju bara funnits liksom kommersiellt sedan 1940-talet.
Mm.
Så att vi håller på med ett fullskala experiment, menar han, som vi inte liksom riktigt vet effekten av.
Nej.
Men visst tänker man sig ändå att det också, om vi bortser från antibiotika och att man liksom kan modifiera den här tarmfloran under livets gång,
ja.
Så visst är vi liksom födda med olika mycket tur eller otur. Alltså en bättre eller sämre tarmflora.
Ja, bra att säga. Precis så är det. Alltså, man är född med en viss typ av tarmflora. Och den finns liksom lite olika typer. Att du kanske är en typ och jag en annan och Christian en tredje. Mm. Men det finns inte så många olika liksom sätt.
Okay.
Men den som du då har, den behåller du rätt konstant över livet.
Mm.
Så, och lite oavsett vad du äter. Så om du håller på att mixtra med, nu äter jag medelhavskost och sen så byter du till något annat och sådär. Så ändras inte tarmfloran jättemycket, förstår jag som. Mm.
Och sen under antibiotikaförbrukning då så kan det påverkas, men den återgår till någon slags liksom, ursprungsläge.
Ja, i bästa fall gör ni det.
Ja.
Men det han är inne på är att tarmfloran domineras nog, eller verkar som, av kanske ett fåtal arter som finns väldigt, väldigt mycket av.
Ja.
Men sen har man också bakteriekolonier med mycket färre liksom, antal liksom, bakterieceller.
Ja.
Och de kanske man slår ut permanent.
Aha.
Och de... kanske har någon liten nisch som de faktiskt är jätteviktiga för idag.
Mm.
Eller kanske inte idag utan om 10 år när det kommer ett nytt smittämne eller vad som helst som man behöver ta hand om.
Just det.
Då kanske man behöver de här, han kallar dem för beredskapsbakterier. Att de bara finns där, men idag kanske de inte är till eller från. Men de kanske kan vara viktiga att ha. Liksom.
Men gissar han här? Alltså, han har lite hypoteser.
Det är gissning, det är ganska mycket hypoteser.
Alltså, det man vet är att det finns olika liksom, antal av de här kolonierna.
Mm.
Okay. Men inte direkt vad de skulle ha för effekt.
Nej, precis. Nej, okay. Men han är liksom ändå inne på att mikrobioten är viktig och att man ska liksom, när man funderar på ska jag ta en antibiotikakur alternativt som doktor, ska jag skriva ut någonting, så behöver man behöver omvärdera risk-nytta-förhållandet. Han tycker att vi tittar för lite på nedsidan, att det faktiskt antagligen finns en sån också på mikrobiota-planet är han inne på. Och jag beror på koloniseringen när man föds, som du sa, Berit. Han pratar ganska mycket om det här med hur man får sina bakterier i tarmen. Liksom.
Mm.
Och därför att fostret är ju sterilt.
Mm.
Där finns det inga bakterier i tarmen. Utan det är ju genom förlossningen, vaginal förlossning. Då koloniseras man för första gången.
Mm.
Med de här bakterierna som finns liksom i förlossningskanalen.
Ja.
Och fostret smetas ju då över näsa, mun och sväljer där och så. Liksom. Ja. Och om man då gör kejsarsnitt, då missar man ju allt det här.
Jep. Den långa, härliga, bajsiga vägen.
Ja. Bajsiga och kletiga. Ganska mycket laktobaciller där ju. Som är bra att ha när man ska bryta ner mjölk sen som man ska amma.
Just det. Mm.
Så att det finns liksom ett tänk i det här.
Mm.
Så han är inne på att om man förlöser någon med kejsarsnitt, då tycker han att man borde liksom ta en tampong som man liksom
kletar runt
vaginalt, och sen så tar man den och smetar över det nyfödda barnet, över näsa, mun och hud och så att den blir liksom koloniserad med mammans underlivsbakterier. Det tänker han vore bra. Och i en framtid så tror han att man vid kanske en månaders kontrollen av en bebis eller sånt där, va? Tre månaders kontroll, man kommer göra en sekvensering av barnets liksom tarmflora, urin och hud kanske. Och bara se så här, vad har det här barnet för
brister? Och,
ska vi komplettera med någon bakteriestam eller inte? Det är lite framtid. Men alltså, han är inne på att...
Det är lite framtid, men har man gjort några test med just de som är förlösta med kejsarsnitt att just smäta ner dem med den där tampongen som du sa?
Ja, men det verkar man göra på vissa håll. Jag läste inte det så jättenoga, men det lät som att det fanns på vissa ställen.
Ja.
Det var intressant bok.
Den här boken låter liksom, det är din mammas gata.
Det var min mammas gata, verkligen. Men om man är lite intresserad av tarmfloran och antibiotikaresistens, så
det var någonting jag skrev,
kan man läsa den? Det var lättläst bok. Man behöver absolut inte vara någon expert i ämnet.
Okej, den riktar sig inte bara till medicinsk personal.
Nej, absolut inte.
Men det var någonting med hur det var förr i tiden och varför bakterier inte spred sig. Eller, han hade lite olika teorier där.
Jo, men han pratade om...
det lät så kul.
Ja, men det var kul tycker jag. Det var det här när vi då... kanske inte för miljarder år sedan, men det vet jag.
Jag har inte riktigt känsla.
Nej,
inte
jag heller.
Men,
säg 10 000 år sedan. Säg 50 000 år sedan. När vi levde i grupper om 50 personer på savannen i Afrika. Då, om det kom in en ny smitta i gruppen, då antingen om den var jättevirulent, då liksom dog ju alla 50. Och sen dog smittan ut. Eller också kanske...
Inte så bra för den smittan då.
Nej, eller också dog 3 och sen så överlevde 47.
Och var resistenta och då...
Ja, nej, men då kanske de fick en immunitet och sen så dog... Alltså, smittan...
Och då försvann den smittan. Ja,
hans poäng är att epidemier hade svårt att få fäste när vi levde liksom i så små samhällen.
Ja.
Så att,
och då hittade de på olika mekanismer, alltså bakterierna, virusen, för att överleva dem där. Eller för att kunna bilda epidemier sen.
Ja, och en sån är ju att man som mikrob blir latent. Att man kan ligga tyst i kroppen.
Ja.
För då kan man ju liksom hoppa över en generation och sen komma tillbaka.
Ja, varicella till exempel.
Vattkoppsvirus.
Ja.
Så att då får man vattkoppor när man är litet barn. Och sen så ligger viruset tyst och slumrar.
Mm.
Och sen så kan man då få bältros när man är 80 år.
Just det.
Och då kan ju där bältros, liksom gamla gumman eller gubben, kan ju då smitta ett smädbarn på nytt.
Ja.
Och då finns det chans för viruset att leva vidare även i en väldigt liten population.
Just det.
ganska smart.
Då är vi inne på stenåldern kanske.
Ja.
Ja, kul.
Ja, men det var väl lite...
Ja, det låter som en bra boktips.
Precis, och man kan säkert gå och lyssna på honom om man är i Stockholm i veckan.
På Karolinska institutet.
Jag skulle tro det.
Nu på torsdag, fredag, slutar den här veckan. Mm. Kanon.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
Vi med ett tack för ett tips som du skickade till mig och Anders här i veckan.
Mm.
Du tipsade om någonting som de skrev om i Läkartidningen, en artikel. Med ett bra, en bra titel här. The Impact of Rudeness on Medical Team Performance, a Randomized Trial.
Mm.
Kan du sammanfatta den, Anders?
Ja, alltså betydelsen av elakhet på liksom teamets arbetsförmåga.
Ja. Och det var en simulatorövning de hade gjort. Det var en israelisk studie.
Mm.
Och så hade de tagit sån här, vad heter det, neonatal personal, läkare och sjuksköterskor, och delat in dem i små grupper, och så hade de kört dem, fått öva i såna här simulatorövningar.
Det hade alltså varit ett för tidigt fött barn. Ja,
förhoppningsvis ja, en docka. Redan.
Exakt. Och så hade de delat in dem liksom i två grupper med 12 stycken i vardera, med två läkare och en sjuksköterska i varje liten grupp. Och så de ena hade då utsatts för en expert. Det var en amerikansk expert som hade liksom blivit inbjuden till den här simulatorövningen. Simulatorövningen inför de här deltagarna var att de bara skulle öva grupp liksom dynamik ungefär. Eller det var någon slags...
Alltså det där är ju ett väldigt vanligt inslag inom ja. Vården. I varje fall inom akutsjukvården. Att ja. Man har ju såna här teamövningar. Ja. Där man övar sig på samarbete, ledarskap, kommunikation. Ni vet det här... Vad heter det? Closed loops.
Communication. Mm.
Ja, att jag säger till dig, Christian, gå och hämta adrenalin. Och du säger,
jag hämtar adrenalin.
Ja, exakt. Och så blir man filmad och sen så, ja. Så ska man då utvärdera det här.
Det finns en sån simulatorcentrum på Huddinge sjukhus. Det finns på Solna. Finns det på Danderyd?
Ja, det gör det.
Det är ja. Liksom avancerad ja. Setting ja. Ofta. Att liksom, det är ett rum och det finns alla de här liksom utrustningar som finns på ett rum.
Mätvärdena kan förändras precis som en vanlig patient.
Och den dockan kan liksom ja. Prata och så, för det sitter någon i rummet bredvid som då som styr. Men det är ganska avancerat. Det kan, alltså, om man inte har varit i en sån situation så är det ganska high tech.
Mm.
Och så var det en sån övning i alla fall i Israel då, och där de skulle öva en sån här då akut situation med de här för tidigt födda barnet. Men i bakgrunden så var det någonting annat de egentligen testade. Och det var liksom just hur påverkas de här deltagarna av en rude, alltså
en elak kommentar.
Mm. Och det de hade fått veta var att liksom, det var en amerikansk då superexpert på den här liksom situationen,
akut omhändertagandet
som skulle liksom
utvärdera
och titta på det. Och då så får de höra då hans röst i början av själva den här liksom övningen. Och i det ena fallet så är han väldigt, eller ganska då ohövlig, och i det andra fallet mer neutral. Och sen efter 10 minuters sånt här övning så kommer han också in och ger en kommentar. Det var lite kul bara vad han sa då i början av den här.
Ja, fast det är preciserat i artikeln.
Ja,
det var väldigt smart, därför att han var inte kränkande mot dem direkt, men han var väldigt svepande, så man kunde liksom ändå ta åt sig.
Det han sa då som skulle vara då liksom lite mer stötande var he was not impressed with the quality of medicine in Israel.
Aha, okej. Okay,
lite så liksom svepande, ja. Medan till de andra så sa han någonting lite mer någonting mer neutralt. Och sen så körde de på i 10 minuter över i det här liksom, övningen. Och då kom han in igen och skulle säga någonting. Och då sa han något i stil med att some of what he observed during his visit, medical staff like those observed in Israel wouldn't last a week in his department.
Ah.
Ja, i alla fall. Och så körde de på. Och poängen med det här var liksom att och sen så utvärderades de filmades och så utvärderades de av liksom tre då oberoende personer, två läkare och en sjuksköterska, som inte visste om hur de här hade, vilka grupper som hade utsatts för den här rudeness. Och så bedömde de hur duktiga de var på att liksom diagnostisera det här fallet, hur duktiga de var på att göra ingreppen och så olika, och så värdesattes de från 1 till 5 och så. Och poängen var att när de då de som blev lite då liksom ohövligt bemötta, presterade de 10%, 12% sämre än den andra gruppen. Och det väcker ju massa tankar.
Ja.
Eller?
Ja, massa med olika tankar. Mm. En grej som jag tänkte på först, det var det här när pratande defibrillatorn kom.
Ja.
Jag vet inte om den är ute nu igen, eller? Eller används den fortfarande?
Nej, den finns.
Men jag minns i varje fall när den kom. Mm. Och då sa ju den, det var ju en maskin som inte bara sa, som bland annat kunde säga typ så här, du gör för lösa kompressioner, typ, att man inte tryckte tillräckligt djupt på bröstkorgen. Mm. Det var något så extremt enerverande. Och jag menar, egentligen är det ju en väldigt viktig påpekande att så här, du trycker inte tillräckligt hårt på bröstkorgen, det vill säga det här är inte effektiva kompressioner.
Mm.
Men att höra det i en situation där man gör allt för, jag vet inte, det var någonting som, jag kan inte säga att rösten var rude, men den upplevdes rude i rummet, tror jag.
Mm.
Och frågan är om det gjorde folk uppmärksamma på att de skulle göra djupare kompressioner, eller om det tvärtom hade en motsatt effekt.
Du menar att du tänkte så här, men jag gör ju kompressioner som jag vill. Kom inte så här.
Men lite som att man ville liksom gå i svarsmål. Ja.
Så kan vi bli med en GPS-bilen också.
Just
om den säger så här, sväng vänster.
Ja, jag har tänkt att göra det för helvete.
Ja, precis. Ja. Jag svänger vänster när jag vill. Ja. Jag tar nästa vänster. Vi räknar om här borta.
Ja.
Kan man ju bli.
Men poängen med den där studien var liksom att det var ganska beskedliga grejer som den här experten då kom in och sa. Det var liksom ganska svepande saker som inte var specifikt till de här personerna. Utan, och jag kan bara, jag känner igen den här jargongen hos vissa läkarkollegor.
Mm.
När man liksom kommer in och så säger man, ja men jag, ST-utbildningen är inte så bra på det här sjukhuset eller bla bla bla. Och man liksom, och så är man ST-läkare och så tar man till sig väldigt personligt.
Mm.
Det är sagt i väldigt svepande liksom ordalag, men egentligen så är det riktat till liksom den här händelsen.
Ja, men plus
och hur det
att
liksom
tänker
faktiskt negativt påverkar den här.
Ja. Och jag tänker också att just i såna här akuta situationer så finns det ju, det är ju inte helt ovanligt att det är någon som är lite hetsig och lite otrevlig.
Ja.
Och att det, jag vet inte, för jag tänkte att det är två olika sidor. Å ena sidan är vi så himla måna om att vara så här trevliga och schyssta i Sverige.
Mm.
Så att ibland är vi liksom för schyssta och ingen pekar riktigt med hela handen. Vilket, nu kanske jag är jättekonservativ, men jag tror nog att det behövs i såna här riktigt akuta liksom, scenarion. Mm, typ ett hjärtstopp.
Mm.
Att då kan man inte bara så här, Anders, känner du för att ta över nu och komprimera? Utan då måste ju bara någon bara, Anders, komprimera.
Mm.
Men det är inte riktigt det, för det håller jag fullt med. Men ta det exempel, du är på väg in till ett hjärtstopp med någon och sen en yngre kollega som du ska liksom stå lite i bakgrunden och handleda. Så om du i det läget säger med liksom hela handen, du kör igång med djupare kompressioner, perfekt, det blir bra.
Mm.
Alltså med en lite schysst ton, då kommer den personen bara liksom bli peppad. Det ser bra ut, men kör lite djupare. Ja. Men om, eller om du säger så här, det funkar inte, vi måste avlösa. Men alltså din jävla skillnad, alltså, till saker är samma.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, men det är sättet du säger.
Ja, men det är väldigt, jag tycker att det är intressant att man uppmärksammar att det är viktigt. Därför ja. Att annars tror man att det viktiga är precis när man ger adrenalinet. Exakt. Om det är efter andra eller tredje defen. Ja, eller, ja. Ja.
Mm. Och också bara nästan små saker. När ni är på väg in till det där hjärtstoppet. Om du då säger så här. Du, jag sätter jobba här på idag. Det ser jäkligt bra ut. Nu kör vi vårt. Du klarar det här. Liksom.
Ja, just
det. Ja, med lilla liksom, ja. Klappen på axeln så kommer det här gå mycket bättre. Mm.
Är du sån? Som handledare?
Jag tror jag är lite så positiv. Ja, men och jag menar, jag vet inte vad motsatsen ska vara, men det är bara att ja, men du har sett lite seg ut här idag, du får nog jobba på lite hårdare.
Nej, men man skulle kunna tänka sig att motsatsen är att man inte säger något.
Ja, och att man bara påpekar när det inte ser bra ut.
Exakt.
Mm. För det är ju också vanligt.
Mm.
Ja, men det är kul att de ändå liksom, det är en massa parametrar här, hur de bedömer de här, och jag och Anders pratade om det innan du kom idag, att det skulle vara kul att se lite i detalj hur den här studien gick till. Men att, som du säger, att de har övertaget kvantifierat på något sätt. Att de liksom visar att det faktiskt gör skillnad.
Ja.
Men jämför de inte med sömnbrist? För det brukar ju vara en sån här faktor som ofta kommer upp. Trötta jourer, det påverkar patientsäkerheten och sådär.
Jo.
Men hur mycket gör det jämfört med den här rudeness-faktorn?
Nej.
Jag läste inte den i detalj, men de liksom tyckte att det var ungefär på den nivån.
Jaha, okej. Var det så?
Ja, jag...
Man kanske får kolla upp det där, men det var de...
Det andra som jag tycker är intressant var att jag fick massor med tankar kring det här med simulatorövningar överhuvudtaget. Och, eller liksom, ni vet, scenarion som målas upp när man går en sån här hjärt-lungräddningskurs och så.
Mm.
Då finns det ju alltid, och jag vill nog hävda att jag också har varit sån ibland, en sån här lite skeptiker som bara, det här är så här, det känns inte så verkligt. Och, ja, men ni vet, som liksom är lite... Ja, lite motsträvig.
Ja.
Men att om man verkligen går in, och så säger alltid de som håller kursen så här, om ni verkligen går in för det och liksom leker så är det en bra träning. Då, då kan det, om alla spelar med så känns det liksom äkta.
Ja. Jag tycker snarare så faktiskt. Alltså,
så är det ju verkligen. Man kan ju verkligen få ett stresspåslag.
Ja, verkligen.
Och jag minns när jag gjorde en sån här scenario, det var väl till och med ett prov liksom, när man gick den här ATLS-kursen, har ni gått den?
Absolut.
Ja, och då liksom är det ju ett scenario om man blir liksom inropad och så är det någon som har fått en skottskada eller inte, vet jag, så ska man göra någonting. Och då minns jag att de bröt scenariot för att ge mig utvärdering.
Mm.
Och under tiden de står och ger mig utvärderingen så står jag och kollar över axeln hela tiden, för att jag menar, patienten hade inte en säkrad luftväg när de bröt scenariot. Så jag står och kollar liksom över axeln, och till slut så, tänk inte på det själv, och till slut så är någon som säger så här: okej, Märk, leken är över, nu ska du liksom lyssna på vad vi har att säga. Apropå att man kan ju verkligen leva sig in, och då blir det en bra träning.
Mm.
Absolut.
Nej, men jag tycker tvärtom att det går väldigt fort att leva sig in i det. Och det behöver inte vara så verkligt eller egentligen heller. Utan jag tycker snarare att man liksom rycks med.
Ja.
Det vi gör väldigt mycket, som jag har hållit på med väldigt många år på Huddinge, både med läkarstudenter, AT-läkare, ST-läkare, det är att inte jobba just i simulatorcentrum. För där finns det ju hela den här, liksom, som du säger, dockan och liksom avancerade utrustning och sånt, som du sa, man ser värdena, Anders, på hur pulsen och sånt är. Utan vi brukar köra scenarier där vi spelar teater. Jag är en panikångestman med bröstsmärta och sådär. Och så körs jag in av ambulans, och så är det några då som ska ta hand om situationen. Och då blir det liksom mycket mindre verkligt i just parametrar och sånt där, men det blir ett enormt stresspåslag just för att det är en fysiskt riktig person som kan just också improvisera, och sen så kan man ramla av britsen, och sen så kommer det in någon liksom anhörig som också får liksom ont i bröst och sådär. Och det framkallar väldigt mycket spännande reaktioner.
Jag var med om en väldigt rolig grej för många år sedan när jag gick en sån här kurs för att bli instruktör i hjärt- och lungräddning.
Mm.
Och då hade vi flera scenarion, och då blev jag tillsagd innan scenariot, så att man lekte ju sin egen roll, och de som gick den här kursen, det var ju sjuksköterskor och läkare.
Mm.
Och då i min grupp då så var jag läkaren, och så var det väl två eller tre sjuksköterskor, jag kommer inte ihåg. Och då tog de mig åt sidan, de här som var instruktörer, och sa till mig att nu på nästa scenario, vi hade gjort ganska många, så ska du gå in och vara väldigt självsäker, men säga helt fel saker, ordinera fel.
Mm.
men liksom inte ha någon medvetenhet om det. Mm. Jaha, tänkte jag, gud vad roligt, och liksom, ja, körde det. Mm. Och gud vad obehaglig stämning som skapades, och var det verkligen blev någonting att diskutera sen, hur de försökte ifrågasätta mig, och men att jag, och någon sa så här, kanske vi ska ringa bakjouren, och jag bara, bakjouren? Nej, det bestämmer jag när jag behöver ringa bakjouren. Och hur de liksom försökte på ett ganska trevligt sätt ändå att få mig att fatta att jag liksom inte kunde hantera situationen, och jag inte alls köpte det då. Och hur det slutade med att en sjuksköterska blev så frustrerad, alltså på riktigt verkligen helt frustrerad, och avslutade allting med att säga så här: hörru du, jag kommer skriva en avvikelse på det här. Och det tycker jag är bäst, att det är så här det värsta hotet man kan liksom säga till någon inom landstinget. Bara passa dig, för jag kommer skriva en avvikelse.
Bara en sista kommentar om det här senaste fallet då från, eller forskningen från Israel med simulatorcentrum som vi pratar om. Det är så kul med olika typer av forskning. Alltså ofta så i Sverige så är vi jätteduktiga på registerforskning, för vi har stora register på människor. Och liksom då man tittar på tusentals människor och gör fin statistik och ser små skillnader och sådär. Och det är ofta sån forskning som vi hänvisar till. Och sen så har vi den här, den var så coolt upplagd, den här simulatorcentrum liksom forskningen. Och så har man liksom alltid från det till liksom en nästa grej som vi skulle prata om, en fallbeskrivning som kan vara super liksom häftig. Väldigt, alltså olika metoder som ändå används.
Mm. Ja, och hur varje sak fyller sin funktion.
Det fyller verkligen sin funktion på olika sätt. Vi skulle prata om, vad ska vi prata om nu, Anders? Nämligen.
Nej, men vi tänkte prata om, det är ju två kollegor till dig, Christian, som jobbar med dig.
Mm.
Martin Holtzman och Nadja
Bernstein.
Nej, men de skrev väldigt bra, tycker jag, i Läkartidningen för några nummer sedan.
Mm.
Väldigt vanlig situation som jag tror alla i vården känner igen. Och det är det här att om man träffar på en patient som söker för någonting, och så undersöker man och hittar egentligen ingenting som inger en misstanke om sjukdom.
Nej.
Då finns det någon som tänker så här: nej, men jag skickar ändå en remiss för den här undersökningen, för då liksom utesluter vi den här sjukdomen en gång för alla.
Mm.
Och så blir patienten lugn och så blir jag lugn.
Och så kan vi sätta stopp för det.
Så sätter vi stopp för allting, ja. Så det är bra.
Mm.
Men de argumenterar då för att om det är från början låg sannolikhet för sjukdom, och sen så går det igenom anamnes och status och allt det där, och så hittar du ingenting, då finns det liksom ingen evidens för att bygga på med undersökningen för att utesluta någonting. Utan det lugnar inte patienten, och det minskar inte risken att insjukna i deras fall var det kemisk hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt som de hade som exempel.
Yeah.
Utan tvärtom kan man ju en del skada, skriver de ju.
Och de drar ett fall, en 32-årig man tror jag, som just hade sökt för bröstsmärta, och där historien inte riktigt tydde på hjärt-kärlsjukdom, och EKG var normalt och blodprovet var normalt. Och ändå så gick man vidare och la in patienten och utredde patienten.
Mm.
Och som du sa, i vissa fall så kan det snarast vara göra mer skada än nytta.
Mm. Nej, precis. Och många gånger kan det vara så här, som i det här specifika patientfältet, han sökte för bröstsmärta och lite buksmärta. Och så tog man blodprov som normala, man gjorde ett EKG. Och då kan man se någon liten grej på EKG.
Ja, någon liten...
Ja, som ju som i hans fall antagligen var normal variant.
Ja.
Men det blir ändå så där, ja, men vi lägger in
det. Alltså jag tyckte det var en superintressant artikel, därför att jag tror att väldigt många läkare ser det som att det är våran roll att utesluta all fysisk sjukdom.
Mm.
Och när vi har gjort det, då är vi klara. Och då, sen om patienten har något problem, det är upp till honom då. Liksom. Ja. Sök hjälp någon annanstans, eller gå någon mindfulnesskurs eller yoga eller whatever.
Mm.
Men att vår uppgift är alltid, även om sannolikheten är väldigt liten, så är det vår uppgift liksom att hjälpa på traven genom att fastställa att det verkligen inte föreligger någon fysisk sjukdom.
Mm.
Och dels så uppenbarligen så då enligt deras tes, och jag tror verkligen att den stämmer, så minskar vi inte patientens oro, utan vi kanske till och med ökar den. Vi förbrukar väldigt mycket onödiga resurser ekonomiskt. Vi utsätter också patienten för olika risker genom undersökningar. Jag menar, undersökningar är ju inte ofarliga i sig.
Nej.
Eller hur? Och dessutom så kanske vi faktiskt, vilket inte togs upp fullt ut i artikeln, men det var min lilla egna association, att vi också bidrar till att skapa den här statusen kring fysisk diagnos men inte psykisk på något vis. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Att det är då du räknas, det är då du blir bemött på något vis, så länge det fortfarande kan finnas någon fysisk ICD-kod som man kan sätta på dig. Men när det är liksom uttömt och det var så här, nej, men det är nog bara stress, då är det liksom tack och hej, då är ingen intresserad. Förstår ni vad jag menar?
Men där, oh, men då även låter man ju också i och för sig en stor del av då liksom den mentala hälsan till primärvården, tror jag. Eller hur? Du står där, för du pratar väldigt mycket från akut liksom, sjukhusperspektiv.
Jo, det är sant, det gör vi alltid, tyvärr.
Ja. Nej, men det gör vi alla tre, precis. Och jag bara vill förtydliga det, för att jag tror inte att hela sjukvården negligerar sen liksom den mentala ohälsan hos patienten, utan den får primärvården ta i väldigt stor utsträckning.
Och jag tror att man tänker olika inom primärvården. Där tror jag inte att man gör alla undersökningar på alla, till exempel.
Nej.
Men på en akutmottagning så tänker man att ja, men här, där vi har då en skiktröntgen 2 meter härifrån, om vi missar någonting som hade kunnat påvisas på en skiktröntgen, då finns det liksom noll excuse. Förstår ni vad jag menar? Att vi ska inte hålla på att selektera här. Men problemet blir ju om väldigt många oselekterat söker akutmottagningen som det är nu, eller hur? Då blir det ju som att vi helt plötsligt kör oselekterat på hela befolkningen.
Absolut.
Ja.
Nej, men och sen så tycker jag att det finns också, nu var jag ett exempel i kardiologin, men Det är ganska talande att man håller på liksom att utesluta allvarlig sjukdom. Och det är liksom det beskedet man ger patienten också. Alltså patienten har ju sökt för något symptom, så säger man så här, men du har inte ditten och du har inte datten.
Nej.
Men man ger liksom ingen förklaringsmodell till vad patienten faktiskt lider av.
Nej.
Alltså, men vad är det då som gör ont då? Ja, det är i alla fall inte hjärtat.
Nej,
ja,
men exakt.
Nej, men då är okej.
Men jag vill hävda att man är upplärd så. Och jag blev chockad när jag var på vårdcentral som AT-läkare. Och så kom någon och sökte för att vänster lillfinger pirrade klockan 10 på kvällen, om man också hade öppet fönster och hade ätit ägg,
ja,
typ. Och så säger jag då efter mycket om och men att det här överensstämmer liksom inte med någon sjukdom som kan leda till skada eller död och sådär. Och jag känner mig väldigt, väldigt lugn med de symptomen du beskriver.
Ja.
Och så ger sig inte patienten och säger så här, nej men okej, det är bra, men jag vill veta varför det känns så.
Ja.
Och så har, och jag hade liksom ingen teori.
Nej.
Och hade ingen förklaring och kände att det här var ju inte min uppgift på något sätt. Det finns någon missmatch i vad vi tror är vår uppgift och vad andra ser som vår uppgift, uppenbarligen.
Ja, men visst är det så.
Och jag blev bara irriterad då, därför att jag kände mig så himla ofullkomlig på något vis. Men nu börjar jag tänka att det kanske är jättebra, och för visst, jag kunde ju ha en teori. Jag kunde ju ha en teori om att ja, det är väl någon nerv som liksom, när det kommer blåst, inte vet jag, blir lite aktiverad. Alltså jag hade ju kunnat försöka mig på någonting, men det gjorde jag liksom inte, för att det är inte min uppgift.
Nej, ja,
men du sa inte heller någonting av typen, nej men så kan det bara vara ibland.
Jo, men det var ju inte okej. Det var ju inte tillräckligt för patienten.
Nej, okej, när de stod på sig, ja, okej.
Ja, för, men det tycker jag,
men du blir inte lite filosofiskt då? Ja, naturen spelar oss alla ett spratt.
Ja, men det där tycker jag nämligen är lite ovanligt. Alltså, på akutmottagningen då, att patienter söker för ett symptom och att de inte ger sig. Alltså det där lillfinger med ägget eller så. Det tycker jag är ovanligt att de liksom, jag tycker ändå att de flesta nöjer sig med, när man säger just, det är inte de här farliga sakerna. För vad menar ni ska vara alternativet då? Att man ska då komma med en gissning.
Nej, men problemet
kring att, ja men den här bröst, vi tar bröstsmärtspatient, och det finns 1000 saker som gör ont här i bröstet. Och så liksom tar jag min anamnes och status och kanske lite prover och EKG, så är jag övertygad om att det sitter i muskler eller reben eller nerv eller någonting här. Men alla de sakerna är för mig liksom harmlösa.
Mm.
kommer inte döda patienter, kommer inte.
Nej, men jag förstår det, Kristian. Och det är som Märit säger, det här kör vi alla.
Jag tror så här, att om du söker för bröstsmärtor och så visar det sig att det till exempel är magkatarr.
Ja.
Och så säger man till patienten, men det här stämmer precis överens med liksom, magkatarr. Ja. Och nu fick du medicin som liksom neutraliserar i magen och du blev bra, så det tyder ännu mer på det. De patienterna tror jag är väldigt nöjda. Mm. De har fått en alternativ ofarlig diagnos. Just och så det. Går man hem och är nöjd. Mm. Men de där man säger så här, det är inte hjärtinfarkt. Mm. Jag vet inte vad det är. Då tror jag att det är... Jag tror att det är fler som inte blir nöjda då med rätta. Och där kanske man skulle kunna säga så här, skulle det kunna vara ångest, tror du? För det här skulle kunna... Liksom, den här manifestationen kan ofta vara i samband med ångest eller oro. Mm. Men det tror jag att väldigt få läkare vågar säga. För man tror att det är liksom som att man nästan lite... Vad heter det?
Men köper att man ska våga ta det steget mer.
Ja, absolut. Mm. För att i deras exempel, då återkommer patienten.
Just det.
Alltså, han återkommer en andra gång, en tredje gång, kanske till och med en fjärde gång.
Och mår sämre och sämre på ett annat sätt.
Ja, och han får ju aldrig reda på vad han lider av. Nej. Han får ju fortsätta liksom förklaring om att det inte är någonting farligt. Mm. Men han får ju liksom ingen förklaringsmodell vad det är som han mår dåligt av.
Nej.
Så att, i hans fall så verkar ju inte hjälpa att få veta att det inte är det.
Nej. Vi verkar ha någon slags konsensus om att, att vi är fortfarande så att vi måste utifrån alla fall sjukhusperspektivet liksom utesluta farliga saker. Men vi kanske, nu ska vi dra en annan slutsats att vi måste försöka ta lite mer ställning till. Vi tror ändå, man kan ha en förklaringsmodell. Sen kan ju den vara fel. Det kan fortfarande vara så att patienten har hjärtinfarkt i vissa få fall.
Precis, och det var väl det som stod i den där artikeln också. Att, jag menar, om man är 31 år har ett i princip normalt EKG, i varje fall inte ett EKG som överensstämmer med syrebrist i hjärtat. Man har normala hjärtprover. Man har ingen historik eller liksom ärftlighet för hjärtsjukdom, så är sannolikheten att bröstsmärtan skulle bero på syrebrist i hjärtat minimal. Mm. Om det nu säger 0,01 promille, vi hittar på någonting. Om vi nu ändå råkar vara att den här patienten är den där 0,01 promille, så kommer inte fler undersökningar göra att vi upptäcker det och förhindrar det. Utan... Och det är ju nästa steg i det här. Att sjukvården är inte 100-procentig. Hur många undersökningar vi än gör och hur mycket vi än utesluter, så kommer någon 30-åring att dö i hjärtinfarkt.
Eller lungemboli.
Absolut.
Ja.
Och den vetskap, den ångesten tror jag både bärs av professionen, av oss. Ja. Så vi är helt hysteriska, vi vill liksom minimera den där 0,01 promillen, fast det inte går. Och sen tror jag kanske att det inte heller finns en full förståelse i samhället. Utan man tänker sig, men har jag sökt på akuten,
så
kan man väl ta provet huruvida jag är sjuk eller inte sjuk. Ja. Och så punkt. Och visar sig att jag var sjuk och någon, och jag inte har fått reda på det, då är det någon som har gjort ett fel. Då har man missat något. Mm. Eller hur? Och båda de här perspektiven bara driver att vi liksom gör övermäktigt många undersökningar helt i onödan.
Nu har du viftat väldigt länge, Anders.
Nej, men, alltså, det är typ... nej, men jag tycker de säger...
Vad bra, fördelar du ordet till exempel.
Ja, men de säger ju två saker, tycker jag. Det ena de säger, det är det du är inne på, Märit, att hos en logisk population, så att även om du bygger på med dyra fina undersökningar, kommer du inte identifiera de som har en framtida risk.
Nej.
Därför att det funkar inte så. Men det andra de säger, det är att det är inte ofarligt att skicka en frisk patient eller person på en undersökning.
Nej.
Därför att, och där refererar vi till någon studie som att patienter med helt ofarliga blåsljud får gå på ett hjärteko. Efter hjärteko så är det 50% som har oro i kroppen för framtida hjärtsjukdom.
Mm.
Och det enda som man har gjort är att man lagt en ultraljudsprov på hjärtat, på ett friskt hjärta.
Mm.
Så att man kan ju inducera någonting. Mm. Det är det jag menar.
Ja,
man gör också skada med att remittera för någonting.
Och då pratar vi inte bara den skadan liksom av en kontrast.
Skada.
Ja, men kontraströnt.
Nej, det är på det psykiska planet. Här.
Ja. Och just i hans fall, det var kanske en extremfall. Och liksom, jag vet inte vad som ligger bakom just den här patienten. Men...
Påminner om när du var på ultraljudskurs, Kristian, fick reda på att du hade gallsten.
Ja, men det är en variant på temat där man då hittar någonting.
En passant.
Ja. Det är lite utanför det scope, tycker jag.
Okej.
Okay. Fast ju fler undersökningar, desto mer en passant fynd.
Det överlappar lite. Men just den här grejen att man säger så här, det är inte det här och inte det här, det är ingen farligt. Men för säkerhets skull ska jag bara liksom titta lite på ultraljud. Det är ju helt ologiskt egentligen för patienten, som du säger.
Mm.
Och då, alltså, då skapar man ju någon slags... Patienten blir förvirrad Och som du säger, i 50% eller
patienten mår sämre efteråt.
Det var ju så det. Mår patienten bara sämre när de går ut därifrån. Ja, men jag köper
tror
det.
Ni att det här har förändrats över tid? För att det är svårt för mig i varje fall att bedöma. Så länge har jag inte varit i branschen. Men det känns som att går vi inte mot en mer och mer defensiv sjukvård där vi liksom hela tiden gör undersökningar bara för att klara snarare än att vi aktivt går på symptom och söker. Eller förstår ni vad jag menar? Skillnaden?
Jag förstår, ja. Men är det för att vi har en högre ambitionsnivå liksom bara på något sätt allmänt plan inom sjukvården eller samhället att liksom den där en, som du sa 0,0 en promille, den ska vi också hitta. Patienten ska inte få det.
Ja, fast det är ju en chimär eftersom vi inte kan hitta den.
Men jag tror att det är inte det som driver oss. Att vi faktiskt...
men sen drivs det nog lite grann också av kapacitet och pris. Alltså det kanske har blivit mer lättillgängligt att göra en datorgrafi eller ett, inte att jag har en PET-kamera eller någonting. Alltså när undersökningar kostar mindre och lättare att få till så gör man nog mer bara för att man kan göra också.
Ja, kan man vända på en annan fråga. Hur mycket drivs det av att patienterna kräver saker? De har läst på och kommer med ett krav? Jag vet inte.
Nej, men det inte bara... så mycket tror jag. Nej? Det tror jag är en mindre del, om jag bara får gissa.
Ja, jag vet inte.
Ja, men det är väl kul texten då.
Absolut.
Läsvärd. Den fick igång oss, kan man säga.
Ja, en fallrapport. Tack Anders Märit för idag.
Tack Christian.
Det var allt vi har.
Tack alla ni som har lyssnat, måste vi säga.
Ja.
Vi kan inte sitta här och klappa varandra på axlarna. Eller ryggen, vad man säger.
Nej.
Utan det är ni som lyssnar som är grejen.
Yes. Fortsätt att höra av er till rondenpodcast@gmail.com eller följ oss på Instagram och Twitter. Du är föräldraledig, Anders.
Ja.
Nu får du twittra lite mer.
Nej, men det kommer från inte ske. Jag är så dålig på sånt där.
Okej. Men vi ses om, tror jag, 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Bra. Hej.
Hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.